Hej och välkomna till det 34:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brinklarsen och som vanligt på andra sidan Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav!
Hur står det till med dig?
Jo, jag sitter här isolerad i min lägenhet några dagar innan julafton för att jag har fått covid-19.
Är det omikron du fått?
Ja, det vet jag inte. Man får ju inte den informationen när man får sitt testsvar, utan det står ju bara att man har testat positivt för covid-19. Så jag kommer behålla mig inne i min lägenhet i ytterligare några dagar, så att det har gått en vecka från det att jag fick mina första symptom.
Men du släpps ut till jul, har jag hört rykten.
Ja, jag släpps ut dagen innan jul, och helvete vad jag har att göra den 23 december kan jag säga.
Du släpps alltså ut samma dag som avsnittet kommer, kan vi då säga liksom.
Ja, just det kommer den 23 december, så att förutom att jag ska lyssna på avsnittet så ska jag hysteriskt springa runt på Frölunda torg och göra de här julklappsinköpen och julmats inköpen som jag hade tänkt att göra under veckan som nu ligger framför oss. Vi spelar in på söndag den 19 december, alltså fjärde advent.
Ja, jag blev klar idag just på Frölunda torg, så att jag skulle kunna säga att jag tänkte på det där några trappor upp, men det gjorde jag inte så mycket faktiskt. Jag hade fullt kom med mitt eget.
Ja, det så, var nog lika bra det.
Ja. Vi ska idag fortsätta med kommissionen, va?
Mm. Det var ju ett monsterprojekt vi gav oss in på, kan vi ju säga. Jag insåg nog inte riktigt vad det var jag sa ja till eller vad det var jag föreslog när kommissionen kom upp. Liksom. Jag hade nog inte greppat att det var så oerhört mycket material. Det är ju 12 avsnitt liksom, som vi har plöjt igenom här nu.
Yes, och det är ju roligt nästan jämt.
Det vill jag ju inte påstå att det är, men vi har ju ändå ett uppdrag, och har man väl tagit fan i båten så ska man ju ro honom i land.
Mm. Och vi gick ju i förra avsnittet igenom alla skådespelare och all bakgrund, förutom en sak som jag vill inleda med som jag tycker är lite festligt. Mm. Men vill ni ha den större delen av bakgrunden så får ni lyssna på förra avsnittet. Jag tycker dock att det är lite roligt att Håkan Juholt nämns i eftertexterna. Han får ett tack.
Det var där du hade noterat honom. Jag funderade på varför du skrev här i våran chatt precis innan vi skulle spela in att nämnde vi Håkan Juholt. Jag förstod ingenting. Jag vet ju att sönerna Juholt har varit med i Lego Masters.
Oj,
jag tänkte att det fanns en sån koppling, men det gjorde du givetvis inte.
Nej, det var mer än vad jag visste. Nej, men jag tror om det är försvars... Det står tack till Håkan Juholt på försvarsberedningen eller någonting där han då jobbade ungefär 10 år innan han blev statsminister i en kvart. Eller inte statsminister, han blev ju partiledare bara. Han var ju aldrig minister. Det var väl under Reinfeldts tid som han var ledare för sossarna, va?
Ja, han var partiordförande där under en kortare period mellan 2011 i mars och januari 2012. Han var ordförande i försvarsutskottet.
Så var det kanske, ja. Så han har väl hjälpt till med någonting då, om det är de här mediokra scenerna med militären eller vad det är som
han har. Jag tänker att han är ansvarig för specialeffekterna, tror du inte?
Nu börjar det helt plötsligt bli...
Jag tror att det är hans söner som i Lego har byggt Rosenbad och att det är så det sprängs.
Det är
en teori, en hypotes.
Det är något det i alla fall. Men jag fick för mig också att du hade en rättelse du ville komma med.
Ja, alltså, jag har ju nu, förutom att jag har sett 6 avsnitt av kommissionen, spelat in 5 poddavsnitt, så har jag ju plöjt 2 säsonger av West Wing medan jag har väntat på det här provsvaret. Och inser ju då att när jag i förra avsnittet jämförde kommissionen med West Wing och sa att man i West Wing liksom aldrig förklara någonting, utan att man bara låter det flyga över huvudet, så det stämmer ju överhuvudtaget inte. Det finns ju jättemycket scener, framförallt mellan Josh och Donna, där liksom Donna ställer en fråga, så jag tror det finns till och med ett begrepp för det där som jag nog inte kommer ihåg i huvudet. Men just för det stilgreppet som Aaron Sorkin använder sig av där, liksom där Donna spelar ovetande och så förklarar Josh för henne till exempel det här med varför de inte kan sätta en person som förespråkar att Puerto Rico ska få bli en egen delstat på ett frimärke, så blir ju Josh utsedd till att liksom dela med det. Och för att vi som tittare då ska förstå hela bakgrunden så låter han ju Donna ställa frågor kring det, så får han förklara. Så liksom, den jämförelsen som jag gjorde, den kan jag inte riktigt stå för så här med facit i hand när jag har sett återsett Vita huset för tredje eller fjärde gången. att det är ganska mycket förklaringar även där. Men jo, de är gjorda på ett mycket bättre sätt, ja, än men, vad det är kommissionen.
Ja, men Vita huset är ju också sammantaget 7 säsonger, drygt 20 avsnitt per säsong. Jag tycker att det fortfarande håller till viss del, att en del saker bara går de förbi för att man inte behöver veta det. Men såklart, alltså, när det är essentiella plottpoänger i avsnitt som alla måste förstå för att ens kunna förstå vad avsnittet handlar om, ja, men då behöver det förklaras. Och då behöver man ha en person som är publiken i det här läget. Och Donna är väldigt tacksam att vara det i Vita huset. Hon och ett antal andra. Men jag tycker fortfarande att den poängen håller husat. Alltså jag,
ja,
tycker att det,
absolut,
finns de
momenten. Jag tyckte, eller nu har jag, det har jag väl i och för visst lyssnat om vårat avsnitt, i och med att det var jag som klippte det.
Ja.
Och nu är det ju 2 veckor sedan. Och jag drar mig åtminstone till minnes att jag var ganska kategorisk i det, att ja, men i Vita huset får man liksom inte reda på någonting, ja, där flyger, ja, allting över huvudet, och så är det ju verkligen inte.
Jag tolkar inte det så hårt kanske.
Tack Gustav, ja. Det är jag som är självkritisk och sitter här och är som en flagellant som slår mig själv på ryggen, ja, i ren självspäkning.
Det gillar ju du att göra, så att ja.
Ja, absolut.
Ja, men var, vi går alltså in i avsnitt 7 här då av kommissionen, och var slutade vi så att säga? Det,
ja, så som jag minns det i den 6:e delen, för vi bestämde att vi skulle titta halvvägs i förra avsnittet av podden, så då är de ju ute med båt, hela kommissionen iklädd galakläder, för att leta efter de här reflektorerna, eller vad var det vi kallade dem?
Ja, det är väl reko-reflektorer. Jag tror att reko är ett märke, så reflektorer räcker nog bra. Så det var ju, jag vet inte om vi förklarar det, det gör de ju i serien, förklarar de ju att det är sånt som bland annat skidåkare har som åker off-pist, och om de hamnar i en lavin så kan man pejlas med hjälp av dem, bland annat.
Men man lyckas ju identifiera de här reko-reflektorerna, och de får ju en bärande betydelse för att identifiera, eller åtminstone säkerställa, att den personen som utger sig för att vara terroristen faktiskt är terroristen.
Ja, precis. En vän som vill väl nämner ju de här reflektorerna, och det som de säger, tror jag, i det här avsnittet är väl att den personen nämner 2000 rekordreflektorer och 2000 stals från något förråd i Norge några månader tidigare. Sen att man inte hittar 2000, ja, men det är väl många som inte ger något utslag och många man inte får upp från botten på Norrström. Men ja, det gör ju att vi åtminstone, vi kan ju vara säkra på att den som har skickat brevet, eller så här, filmiskt kan vi vara säkra på att den som har skickat brevet också är terroristen. Hur Sigvard då drog slutsatsen att det nödvändigtvis är en svensk terrorgrupp, det tycker jag är mer luddigt, men ja.
Ja, men sen spekuleras det ju i det här 7:e avsnittet kring motivbild, och jag noterade ju en ganska rolig detalj, jag tror att det är 7:e avsnittet åtminstone, där Uni, hon sitter och spekulerar i vilka motiv, eller varför det saknas motiv, eller krav, eller liknande.
Just det.
Och då radar hon upp ett antal olika, men varför skriver man inte av det här, eller skriver man inte av det? Och det nämns bland annat saltfria vägar. Och ni som har läst SVDs senaste avslöjande om eventuellt en annan Palmemördare än både Stig Engström och Christer Pettersson, vet ju att den personen som de inte namnger, men som pekas ut i SVD-reportaget, är en väldigt flitig twittrare och har under årtionden drivit frågan om just saltfria vägar och kravet man tar bort salt.
Jaha, att det liksom är det en tredje person? Alltså, det är inte Stig Engström de pratar om.
Nej, det är en helt annan person. Vi ska väl inte namnge honom i podden, även om det är väldigt, alltså, följer du debatten på Twitter så är det väldigt enkelt att identifiera vem på Twitter det är man pratar om. Och han har ju inte gjort någon hemlighet av det på sitt publika Twitterkonto heller, okay, utan han twittrar ju om den här saken. Men just att saltfria väg, det är ju en sån väldigt marginell fråga på något sätt. Så
ja,
det är lite roligt ändå att kommissionen lyfter det här 2005, som sen råkar bli en grej 2021 när vi tittar på kommissionen.
Ja, okej. Jag tolkade det först som att det var något som var allmänt känt, att den här personen även tidigare, och att hon använde det som exempel, alltså att det var en koppling tillbaka till någonting
jag tror utredningen. Inte att den här personen, ja, det är klart att det hade skrivits en del reportage om honom även innan SVD gjorde sitt avslöjande reportage om att han skulle ha en koppling till Palmemordet, men jag skulle nog inte säga att han 2005 på något sätt var allmänt känd och att det här med saltfria vägar på något sätt skulle vara en fråga som man förknippade med en specifik person, så som man nog ändå gör nu efter att man har läst reportaget i Svenska Dagbladet.
Okej, okay, aha, okej, okay, oh shit.
Då så är jag det tycker ju bara att det är en väldigt så här, det är en intressant grej att det bara poppar upp så i ett avsnitt från kommissionen 2005. Ja. Nåväl, det är ett sidospår. Men det var roligt. Värt att notera.
Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Men sjunde avsnittet heter ju Slutledningar. Och för mig känns det som att men här ska de, i och med det de gjorde i slutet på sjätte avsnittet med rekordreflektorerna och Sigvards kommentar, så känns det som att nu har de någonstans nollställt. Nu har de haft sidospåren i den första, eller ja, i avsnitt 2-6 då liksom. Nu ska vi någonstans gå in på det som leder mot slutet. Även om det tar 6 avsnitt så kommer det väl inte direkt några andra sidospår.
Nej, jag kan inte tänka mig, för att de avför ju tjetjenerna redan här i liksom halvvägs in i serien. Ja. Och därefter så hittar de, det dröjer väl ytterligare några avsnitt innan de identifierar själva personen, men det är ju det här spåret de är inne på, och det blir inga andra individer som blir misstänkta efter liksom det här avsnittet.
Nej, för vi kan väl säga, alltså sjunde avsnittet avslutas ju med att en vän som vill väl skickar ytterligare ett brev, och det här skickar han till typ alla, alltså kommissionen, media, statsministern och så vidare och så vidare, där han pratar om, han skriver: tack för en trevlig tv-stund, Norrström var bara ett förspel, den 25 oktober klockan 12 smäller det högre i Stockholm, så då vi får alltså ett hot om ett nytt attentat. I så sjunde avsnittet avslutas, och sen är ju åttonde på något sätt ett mellanavsnitt, den med Carlsson-utredningen. Jag har inte spelat mycket anteckningar där, för jag tycker inte att det är supervigtigt i
huvudpunkten. Nej, alltså inte för själva handlingen, men det är ju, för det är ju ett ganska typiskt sånt avsnitt som cirkulerar kring en separat grej. Lite som samma sak där, om man ska dra parallellerna till West Wing, att där kunde man ju ha avsnitt som verkligen bara snöade in på en specifik detalj, och liksom huvudhistorien hamnade lite grann i bakgrunden. Och jag tycker att det här åttonde avsnittet, det handlar ju om det här införandet. Alltså Carlsson-utredningen vill ju införa en ny tillfällig drakonisk lag, som det uttrycks, som i mångt och mycket liknar Patriot Act från USA, som man införde där från efter den 11 september-attacken. Men det känns nästan som att den i Sverige i det här läget nästan skulle gå ännu längre. Och det är någon i kommissionen som beskriver det som den största förändringen sedan Gustav Vasa införde protestantismen.
Ja, det är
och vilket år var det?
Oj.
Gustav Brink Larsen, när har vi Västerås riksdag som blir den första reformationsriksdagen?
Oh, har du nämnt det här i Kungar och krig, antar jag?
Oh ja, fan, jag är inne på 1600-talet nu, Gustav, det är länge sedan.
Ja, jag vet, jag är ett par avsnitt efter, jag lyssnade på Lucia-avsnittet idag faktiskt. Men vänta då, okej, han blev ju kung 1523, han lär väl ha gjort 1530, eller jag tror det...
Ja, du är close enough för att bli godkänd 1527.
Ja, men okej, ja.
Så jag tycker du får klart godkänt på det.
Ja. Tackar.
Ja, och sen så cirklar ju det här avsnittet just kring det här, vad som skulle kunna bli konsekvenser av en sån här lag. För Annie, hon blir ju kroppsvisiterad inne på, vad är det, Konsum.
Ann Petersen, ja, precis.
Ann Petersen, ja. Jag har skrivit att hon heter Annie, men jag blandade ihop Annie och Ann Petersen. Hon blir ju kroppsvisiterad inne på Konsum av någon säkerhetsvakt där inne. Och det pratas väldigt, väldigt mycket om vad de här lagförslagen, om de skulle genomföras till lag, vad det skulle faktiskt innebära för det svenska samhället. Och Unni blir ju tillfälligt avskedad från kommissionen på grund av någon säkerhetskontroll som har genomförts.
Ja, hon ska ha sagt något någon gång, och ja, efter det skett sig allt för henne liksom.
Men pressen är ju positiva, åtminstone det där, för de har ju, det ska ju få finnas en kontrollgrupp. Och vem ska leda den här kontrollgruppen, tänker man?
Ja, men Janne G ska ju in där och härja. Jan Gio.
Jan Sverre Oskar Lucien Henri Gio skulle alltså leda den här kontrollgruppen.
Och helt plötsligt har vi koppling till svensk krim, typ.
Ja, och jag tänker ju så här nu, att eftersom Jan Gio uppenbarligen finns i Carl Hamilton-universum, eftersom han medverkar i förhöret.
Just det.
Han sitter som journalist i förhöret.
Just det.
Och att han nu nämns som en individ här i kommissionen, så måste ju kommissionen och Carl Hamilton var i samma universum, vilket innebär att även Anna Holt och Bo Jarnebring är i samma universum. Så att vi har den tydliga kopplingen här via Jan Guillou.
Jajamän, jag kommer absolut inte säga emot. Det är det enda rimliga.
Å andra sidan skulle man ju då kunna argumentera som Jan Guillou också finns i det här universumet som vi lever i, våran riktiga verklighet, så skulle även då Bo Jarnebring och Anna Holt och all de i kommissionen finnas i våran verklighet. Så att, mitt argument håller nog inte riktigt, tyvärr.
Nu tycker inte jag vi ska tänka så långt. Det är alldeles för mycket.
Vi nöjer oss att nämna Jan Guillou, ja, även när vi pratar om kommissionen, vilket känns skönt, ja, att vi får göra det.
Ja. Jag vill bara tillbaka till sjunde avsnittet i en sekund. Grete pratar ju med en kvinna på ett galleri. Kommer du ihåg vem den kvinnan var?
Jag har faktiskt inget minne av den scenen överhuvudtaget.
Det är hon, samma kvinna som avslöjade var Dragan befann sig i Mannen på balkongen.
Jaha, är det hon som, som har knullat med honom?
Nej, inte hon som har knullat med honom, utan hon som vars lägenhet.
Hon som har lånat ut lägenheten, just,
ja,
det. Så var det.
Precis. Det är samma skådis, så det tycker jag. Hon är med en scen här också, så att, men det finns kopplingar både här och där. Även de är små och far between. Men åttonde avsnittet, ja, det är den här kasutredningen. Nionde, sen är vi ju tillbaka i liksom kontinuiteten, om man säger så. För där har vi avsnittet den andra attacken. Och det här är ett udda avsnitt, men ändå ganska bra tycker jag faktiskt.
Ja, det är väl bra ända fram till att bomben exploderar, eller vad man ska säga,
ja,
att den gör.
Ja.
För det, jag tycker, jag håller med dig att det blir ett spännande avsnitt, just för att vi vet att det kommer bli en andra attack. Vi har fått de här hotbilderna, eller fått hotelserna, och vi har också fått ganska tydlig information var det kommer att ske. Det blir en dramatik i när man inte vet vad det är för typ av bomb, hur den kommer påverka. Vi har Göran Gillingers karaktär, vars hustru som ska föda är mitt i den här smeten, och han är förtvivlad för han vet inte hur han ska liksom leda dem till olika platser för att vara i säkerhet. Så det blir en intensitet i det här avsnittet som faktiskt gör det spännande. Som sagt, ända fram till att bomben ska explodera, ja, eller vad det nu är som händer, ja, där på slutet.
Nej, men för i början så vet vi ju inte vad, vi har bara fått det här mejlet som vi pratade om, att det ska ske en attack klockan 12 den 25 oktober. Och det sägs genom avsnittet att Stockholm är mer eller mindre öde i innerstan, att de flesta stora företag är ett folk ledigt, och men många har lämnat stan, att det verkligen är en öde stad. Och Roffe G förinspelar ju ett uttalande om, jag menar, om ett uttalande har gått åt helvete och ett om det, eller förinspelar det, eller repar han bara i början där?
Jag tänker på som att han bara repar.
Ja, okej. Okay, ja. För jag blev osäker när jag såg på det, insåg jag. Och...
Ja, sen så ska jag ju... Alltså jag såg de här sex avsnitten i ett streck igår på förmiddagen. Så jag ska ju villigt erkänna att jag kanske inte kommer ihåg exakt alla detaljer från det som utspelade sig framför mina ögon.
Det är väl rimligt någonstans. Men här får vi i alla fall ett mejl då där vi får reda på var det ska äga rum. Nämligen på radiohuset. Och man undrar ju, blir först lite förbryllade varför just radiohuset. Men konstaterar ju sen att Sigvard såklart kommer med sina... perfekta repliker, att det är högre än tv-huset, och då inser man att det borde vara någonting på taket, och det är det ju. Och vad är det där uppe?
Det är någon typ av låda som man inte riktigt vet innehållet på, och det förbryllar ju, för man tror ju att det är en bomb som ska explodera med, ja, man misstänker väl att det är någon typ av radioaktivitet.
Man pratar ju om allt. Alla sorter. Man pratar om radioaktiv, man pratar om ja, men en vanlig konventionell...
Filmjölk pratar man om, att det ska spridas.
Ja, nej, men man pratar ju om kemiska stridsmedel. Man pratar verkligen om alla. Alltså kemiska, biologiska, vad som helst. För man har inte en aning, och man försöker... Den här är ju isometriskt tillsluten, eller vad det nu heter. Och, så att man kan inte göra några mätningar på lådan. Och det blir ju en rätt bra effekt. För att här... Kommissionen samlas ju på ett och samma ställe, eller de är utspridda på två ställen, men liksom, vi får ju följa deras och deras nerver. Och även om jag inte tycker att Göran Gillingers eller Folkessons relation med frun är speciellt intressant, så tycker jag att han spelar helt okej i hans förtvivlan där, för att de bor ju tydligen ganska nära radiohuset. Och hon som sagt är ju mer eller mindre ska föda då. Men jag tycker att de gör det bra, och vi får ju också reda på att attacken är planerad över ett halvår, med för att den har lyfts upp och det har skickats bluff-mail och hit och dit fram och tillbaka för att få den på plats. Och den lådan har ju stått där i, vad jag säger, om ett par veckor, en månad, någonting, jag minns inte, men den har stått där ett bra tag liksom.
Och är det nu som Lena Lagerfeldts gubbe blir inblandad för att mejl har skickats från hans adress eller vad det är?
Det här andra mejlet som förklarar adressen kommer från Gunnar Lagerfeldts mejl. Så det har ju våran gärningsman har använt den. Och det ger ju en effekt att han och hans son som är då i Ryssland blir ju satta i något förhörsrum där. Och ja, vi får en väldigt cringy scen. Det kan vara i något senare avsnitt. När sonen kommer hem igen och är arg och bitter.
Ja, men alltså jag vill ju bara slå den ungen på käften. Ja, två gånger. Vad jobbig han är.
Ja, nej, det.
Nej, men visst är det. Alltså han är ju så jävla grinig hela tiden. Ja. Sluta lipa och ta lite ansvar, ung jävel. Som jag brukar säga till mina barn.
Ja, men också så här, det är inte en 10-åring heller. Utan han är ju sena tonåren. Liksom. Mm. Det är ju en vuxen person i princip. Visst, han kanske ska spela 16-17. Men han ser ut att vara 20. För skådespelaren är väl med lätthet 20, tror jag. Så att liksom, det är inte heller så... Det är inte heller så att man får en sympati för att det här är ett barn. Utan det är, man tycker att det ska vara en person som kan ta mer ansvar. Och det, det är sjukt störigt. För jag tycker jag också att eftersom att de är då i Stockholm och där så har de ju tv-sändningen från Göteborg. Och den journalisten vi ser där som spelar är något av det mest okarismatiska jag har sett i hela mitt liv.
Jag vet att det var någonting jag mindes från när jag såg kommissionen första gången, alltså i originalsändning. Just det här att jag tyckte att nyhetsuppläsarna generellt, alltså nyhetsreportrarna och journalisterna, överlag porträtterades på ett väldigt otrovärdigt sätt i kommissionen. Att man överlag med en bra skådespeleri från Katarina Evelöv och Helge Skog och så vidare, men just de som ska spela nyhetsjournalister och nyhetsuppläsare kändes inte som trovärdiga, förutom de som var utländska nyhetsuppläsare. Men där tror jag att jag förblindades mycket av, och fortfarande gör, språket.
Ja.
Att bara för att de gör det på engelska eller på franska så, ja, men det känns trovärt, för jag är inte tillräckligt bra på något av de språken för att avgöra om det låter pajigt eller inte.
Nej, det är inte den här journalisten. Det är väl en journalist vi sett tidigare som ju faktiskt spelas av han som spelar Nalle i Sällskapsresan 2. Jag vet inte om du tänkte på det.
Mm, jag noterade det. Nalle som gör världens bästa bakfyllesvarande i telefon. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Nej,
jag ska se om jag kan hitta det på någonstans på nätet och klippa in det här i så fall.
Snorrollen Nalle. Snorrollen Nalle.
Tjena Nalle. Vad fan, ligger och knoppar fortfarande?
Tjena Matt.
Upp och hoppa med dig nu.
Va?
Vi kommer ju om en halvtimme.
Vad fan, då är ni redan vid gränsen.
Ja visst, jag går undan så.
Och om jag inte hittade det så blev det bara tystare.
Ja, då händer ingenting. Ja, men i alla fall, Sigvard går upp, han åker liksom till tv-huset och är den, eller radiohuset, och är den på plats som verkar ta kontroll över situationen. Och man försöker skära loss den här lådan, för det pratas om att flyga iväg den till Värmdö för att den ska sprängas i ett stort hål där. För övrigt, den skallige gubben, satan vad han läser repliker. I princip är det bara ett stort hål. Alltså det är verkligen, det är som att han har manuset framför sig på ett papper där då. Skitsamma. Men det jag undrar här är, man försöker skära loss de här benen som är rätt feta. Varför går man inte på bultarna som är mycket mindre?
Du frågar någon som är född med tummen mitt i handen. Du förväntar inget svar på det här.
Nej, men bultar är så här. Man ser bultarna och de är ju så mycket, mycket mindre än själva benen. Jag tycker att det är en udda prioritering. Jag har också tummen mitt i handen, men jag tycker det är märkligt. Men man hinner inte få loss den. Klockan slår 12.
Och allting sprängs och nu är serien över.
Tyvärr inte. Istället så
flyger ett lock upp och ut ur lådan kommer en helvetes massa A4-papper med namn skrivna på sig.
Och det är
väl egentligen där vi slutar det nionde avsnittet?
Ja, i princip är det väl det. Jag minns inte om vi får reda på vad det är för namn redan här, men vi kan väl ta det nu.
Ja, namnen får vi, men jag tror att det är först i nästa avsnitt som vi får kopplingen vilka de här individerna är. För man lyckas ju ganska snabbt komma någonting på spåren genom att göra kopplingen. Att i princip är det väl alla de namnen som är med på lapparna är sådana personer som har dött av AIDS i Afrika.
Och extremt många av dem har rapporterats som döda samma dag som Norrströmsattacken ägde rum. Och ett av namnen är den man som körde båten. För det har vi fått se en bild på, en mörkhyad man som kör den båten som sprängde. Så han var då också AIDS-sjuk tydligen. Och här får vi den första indikationen på att jag vet inte hur man ska uttrycka sig, men att det är någon form av godhetsterrorist på något märkligt sätt.
Godhetsapostel, ja, men, som vi numera säger.
För i avsnitt 10 som heter En dag föds vi så börjas det ganska med att Jonas Wahlströms namn nämns och Kolmårdens djurpark nämns, för de har varit involverade, alltså deras mejladresser har varit involverade i kontakten för att få lådan på plats. Och här möter också Lena, för hon är i en morgonstudio på SVT, och hon möter en man i lobbyn, eller ja, vad man ska säga, bakom kamerorna. Mm. Han har suttit och blivit intervjuad och hon ska bli intervjuad efter, och han pratar om ni kvinnor på ett sätt som är, ja, men han är uppenbart, han är creepy redan där.
Men du, det är svårt nu när man liksom, för både du och jag har ju sett den här innan, men tänker du att man redan här gör en koppling till vem den här mannen är, att man liksom placerar honom i ett sammanhang, eller är han en av många karaktärer som bara skulle flugit förbi om han sen inte visade sig vara terroristen?
Ja, för mig hade han flugit förbi bara, men han är men lite som en creepy man. Att det skulle komma någonting med den personen när han beter sig så tycker jag är uppenbart. Men inte nödvändigtvis att det är den här personen som, ja, spoiler alert, men som är den som orkestrerat hela skiten.
Det är bra att du säger spoiler alert 15 sekunder efter att jag har sagt att han är terroristen.
Ja, det sa jag, just det. Ja.
Well played.
Ja. Här finns ju annars roliga saker med att Sigvards fru Sonja vill åka till Pompeji, och det blir ett running gag om att Sigvard borde fått nog av katastrofplatser. Det har ändå någonting.
Ja, fast det känns ju också som det. Jag tänkte faktiskt just på det skämtet. Det känns ju också som en sån här grej som är oerhört inspirerad av hur Aaron Sorkin skriver manus i West Wing.
Ja, gud, ja.
Att det finns ett sånt running gag som återkommer liksom flera gånger under ett avsnitt. Att Josh kan säga det, Toby kan säga det, CJ kan säga det. Och på samma sätt så placerar man ett sånt running gag i kommissionen. Ja. Att det liksom är återkommande. Inget fel i det,
nödvändigtvis.
Jag tycker också att det fyller sin funktion, har sin plats.
Ja, men det är väldigt tydligt taget därifrån, är det absolut. Mm. Och sen kommer vi till en av de mest störiga scenerna i hela den här serien.
Mm.
Folkessons fru ska föda. Och vi kan ta hela det scenariot liksom, att ja, men Viktor som han heter då får någon form av, ja, men han behöver opereras tidigt och hit och dit liksom. Klarar sig till slut, kan vi, för det spoilar redan nu. Men och vi kan också säga att läkaren vi pratar där är ju från Vendetta. Det är också roligt. Mm. Men när Folkesson får beskedet att det är dags så sätter han sig i en taxi. Varför den taxichauffören? Han är så jobbig.
Mm.
Det är någon göteborgare
som ska jag håller helt med dig.
Han ska bjuda på snus och pratar om att du här kunde man köra skitfort förra gången när det inte var någon som ville åka, men nu vill alla åka, men då kan man inte köra fort. Är det snus eller vad är det med det? Han är så horribel. Det är liksom, ta bort de sakerna.
Han är god och glad. Kan du inte låta honom vara det bara?
Nej.
Får han inte så jävla aggro?
Jo, det tänker jag vara.
Jo, var det då?
Ja, för en stund efter det så kommer ju den här jävla sonen till Lagerfeld hem också. Och man får den scenen. Och bara
många störiga individer som du sitter och bankar ditt huvud i väggen åt.
Ja, något fruktansvärt. Men i alla fall, om vi ska gå till själva mainplotten. Uni och Karim får ju fram namnet Mikael Ekdahl. Mm. Och hittar kopplingar till såväl Afrika, nämligen Kenya, och Gunnar Lagerfeld. Och han ska också ha uttalat sig positivt om effekten om vad Norrström bör kunna bli. Så att här får vi namnet på honom då, även om vi inte får... Vi får väl inte veta att det är den personen de pratar om. Än så länge är väl inte den kopplingen gjord, tror jag.
Att hoppas inte du frågar mig om något om handlingen i kommissionen, för det har ingen som helst koll på.
Tyckte det var roligt att se Aurora Pass istället då?
Ja, det var fint.
Ja.
Det kändes bra och tryggt.
Ja. För han hjälper till att fånga Mikael Ekdahl, kan man väl säga.
Mm.
Och Ann Petersson får ju panik för de använder ju kameror till höger och vänster och det tycker hon är jobbigt. Men i alla fall...
De lägger, fortsätt. Ja. Fortsätt du. Vi ska inte prata i mun på varandra. Fortsätt du.
Nej, men jag kände mig... En grej som blir viktig i slutet här är ju att Lena vill väl egentligen inte gripa Ekdal här, utan det är ju statsministern som vill det. Men enda sättet för honom att kunna få till gripandet är att använda det mandat kommissionen har fått.
Mm.
Så att det blir kommissionen som är på pappret ser till att Ekdal blir gripen.
Ja, och det här blir ju liksom, tycker jag, nu är jag ju inte lärare i samhällskunskap på något sätt, så att jag har ju inte koll på juridik eller politik överhuvudtaget. Men det känns lite märkligt att den här kommissionen utsedd ska på något sätt ha mandat att bestämma vem som ska gripas.
Ja,
det är väl inte en politisk uppgift att bestämma vem som ska gripas?
Nej, men
eller
de har
jag missuppfattat någonting här?
Ja, nej, men de har ju fått den makten. Det är det som är grejen med det speciella mandatet.
Och det, jo, det, absolut. Ja. Det är väl såklart en bärande del i hela storyn. Just att kommissionen har ett, för att återvända ett ord, drakoniskt mandat. För de får ju faktiskt göra lite som de vill. Och göra, och man återkommer ju till det i de sista avsnitten, just det liksom väldigt omfattande mandatet som kommissionen får. Men jag tycker ändå att det är uppseendeväckande att kommissionen någonstans ska gå in och bestämma vem som polisen ska gripa.
Det är det verkligen. Särskilt i en serie då som någonstans känns som att den eftersträvar verklighets eller trovärdighet på verkliga grunder. Men nu är det så här. Och
jag får väl bara tugga i mig det då.
Ja, och Ekdal grips. Och här blir det plötsligt, från att man känner att man inte har någonting, blir det ganska positivt att det hittas någon koppling, någon pengaöverföring mellan honom och familjen till han som körde båten. Och helt plötsligt så tycker man att man har goda, ja men i alla fall ett hyfsat bra utgångsläge. Och det vill ju Karim fira med tårta. Och vad händer
det är
här
också
då?
Det är också så, för att innan vi ska komma in på det tragiska som händer, så det är också en sån här återkommande grej som man har placerat, just det här Karims förtjusning för olika typer av bakverk och se till att det finns kaffe och att det finns bullar och att det ska finnas tårta och liknande. Det har ju varit en grej som har funnits med egentligen ända sedan starten.
Absolut, det är ju redan
jag
i
vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det, men, det är så det.
Ja,
åter till det som faktiskt händer och som blir då någonstans en dag föds vi, en förklaring till avsnittet. För givetvis så syftar det dels på att den här sonen föds, men i slutet på det 10:e avsnittet så dör ju Sigvard.
Mm. Han ska iväg och hämta tallrikar på någon annan våning och vi får bara sen höra ett krasch och han har kollapsat och det finns ingenting att göra.
Nej, han dör. Och vad kände du inför det?
Ja, men jag tycker det är tråkigt, för Helge Skog tycker jag gör en bra prestation som Sigvard. Jag tycker inte heller att det är helt oväntat att den äldste, det hade nästan varit roligare, men det hade varit mer filmiskt intressant om någon annan hade dött i gruppen.
Karim hade dött eller Folkesson hade dött.
Ja, men till exempel. Eller Lena, varför inte Lena? Kan sonen slippa henne till slut? Men det är väl inte oväntat.
Men om du ska ranka döden eller Sigvard Borgs död i förhållande till andra karaktärers död i film respektive tv-serier. Hur rankar du dina känslor inför det här? Vad tänker du?
Nej, men jag, inte jättemycket då. Det var inte så att det var en chock och det var inte så mycket. Nog för att vi har pratat gott om Helge Skog i den här serien. Men det är inte heller det bästa jag har sett. Det finns bra mycket värre dödsscener i bra många filmer, så kan man väl säga. Även i våran poddhistorik.
Är det någon sådär som du känner att den sticker verkligen ut i andra tv-serier eller filmer sådär? Att någon karaktärs dödsfall som verkligen har berört dig på djupet?
Alltså man kan ju prata om Leo när han dör i sista säsongen av Vita huset. Särskilt som att det också på ett väldigt tragiskt sätt sammanfaller med den skådespelarens död. Det är väl snarare, det påverkar mig en del, att i sjätte säsongen får, ja, nu spoilar jag lite Vita huset här, men då får Leo en hjärtattack och men klarar sig precis, men försvinner liksom iväg ett tag. Och sen i sjunde säsongen så dör skådespelaren mitt under inspelningen, vilket gör att man måste skriva in Leos död också. Så att det är därför vi aldrig får se Leos kropp när han faktiskt sen dör. Vi får ju se hela den första hjärtattacken i skogen, för det som minns det. Men den hjärtattacken när han faktiskt sen dör, där är, det sker helt offscreen. Vi får se bara en toadörr. Ur en dörr. Och det är mer liksom, av den anledningen att... Ja, Vita huset är en av mina absoluta favoritserier och jag tyckte det var tråkigt att han dog. Jag gillade också den skådisen, så att ja, det kan jag väl säga då.
Ja, jag tänkte du skulle säga Bambis mamma ifrån Bambi.
Jag har inget minne av att jag vet att jag har sett Bambi, men jag har inget minne av att jag har sett Bambi, så att annars är det Mufasa.
Den är faktiskt tung.
Ja.
Men det... sen tänker jag spontant också på, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men i den, är det, om det är Pixar-filmen Up, den med ballongerna, den där gamla gubben, det är ju fruktansvärt. Det tyckte jag var jobbigt på riktigt, när hans fru dör där.
Ja, jag har aldrig sett Up, ska sägas, men jag har hört om detta. Däremot, ja, det inte... en annan Pixar-film, Insidan ut, Inside Out, där dör, får man säga, under citationstecken, den lilla flickans imaginary friend. Och resten till den görs ju av han från Spin City, presssekreteraren där. Den lite rundare mannen. Fantastisk insats. Och den karaktären dör, eller blir bortglömd, men det är metafor för att dö i den filmen. Det är också en extremt jobbig scen faktiskt. Fantastisk film också. Ska vi återgå till vad vi höll på med?
Ja, förlåt, jag snöade in på ett sidospår där.
Ja, eller har du någon extra död du vill nämna?
Nej, jag har redan nämnt Bambis mamma och det är hon från App.
Ja, det räckte för dig. Avsnitt 11 då, näst sista, förberedelser och avslut. Vi får börja med att se Ekdal i ett förhörsrum och han får hålla någon form av predikan där till poliserna. Det verkar som att de vill att han ska prata.
Ja, alltså nu under de sista två avsnitten så blir det ju ett oerhört jävla babblande om Ekdals motiv. Det lägger de ju oerhört mycket fokus på, att han ska få förklara varför han gjorde som han gjorde. Och han har ju någon form av utilitaristisk grundtanke. Det här att det är inte fel att offra 1800 människors liv om det i slutändan kan sätta fokus på någonting som gör att ännu fler människoliv räddas. Och jag vet att de refererar till John Rawls Theory of Justice och den okunnighetens slöja. Den här idén om att du ska skapa ett samhälle som är bra för vem som helst oavsett vad man har för förutsättningar, att du ska kunna leva i det samhället oavsett om du vet var, i vilken position i det samhället du ska hamna. Och John Rawls är ju en av de mer klassiska utilitaristerna. Men jag tycker det blir så väldigt, väldigt pratigt i de två sista avsnitten. Och att Ekdal får prata så oerhört mycket och lägga ut texten om sina motiv i både det näst sista och det sista avsnittet.
Ja, det blir nästan för mycket. Jag tycker att vi ganska snabbt förstår vad han har försökt göra. Vi behöver inte alla de här predikningarna vi får från hans sida, är min känsla. Jag kan tycka så. Jag har inte läst Rawls själv, men den tanken om att liksom att om alla satt i en väntsal innan man föddes och så skulle man bygga det bästa samhället för så många som möjligt. Jag tycker det är en väldigt intressant tanke och en intressant take att bygga. Att, alltså, det är kanske så vi bör försöka bygga vår värld. Till och med kanske.
Så där. Ja, det finns en, liksom en fin grundtanke i det. Sen så blir ju det där med den utilitaristiska idén i framförallt i Ekdals version blir ju den här just att du tar dig rätt att offra individer för ett högre syfte. Där liksom människoliv blir inte ett mål, utan människoliv blir ett medel för att uppnå ett annat mål. Och där blir det ju väldigt, väldigt problematiskt.
Ja, där skiljer
vi oss. Jag vet inte om det är det som manusförfattarna på något sätt vill göra en poäng av. Eller om de bara tycker att det är kul att hitta ett oväntat motiv. För det var ju ingen som här 2005 kunde föreställa sig att det skulle vara en utilitarist som var terroristen.
Nej, ska vi ta det snacket redan nu? Alltså, vad tycker du om den bad guy vi i slutändan får?
Nej, jag vet ju att det var det som jag störde mig allra mest på när jag såg serien första vändan 2005. Och jag tror nog att jag vidhåller det, att det är fortfarande det som stör mig allra mest. Att det känns verkligen som att nej men, det finns ingen trovärdighet i det här. Jag tror ju inte på det här motivet och på den här, att den här personen skulle genomföra det här dådet. Jag kan liksom inte hitta några som helst liksom, historiska paralleller där det här i någon mening skulle vara jämförbart i det verkliga livet. Den enda jag så kan komma på som på något sätt ligger i närheten, det är ju Mats Hintze som låg bakom bomben mot Stockholms stadion 1997 i samband med att Stockholm sökte OS med många mycket bokstäver. Ja. Att Stockholm sökte OS 2004 så utförde han en attack mot Stockholms stadion 1997 och han var ju någon typ av ultraliberal kopplad till frihetsfronten. Jag vet inte om han var nödvändigtvis var utilitarist, han var drogliberal och liknande. Men det är liksom den enda personen, den enda terroristen med den typen av liksom ganska weirda politiska motiv som jag kan komma på. I övrigt så går det ju nästan att kategorisera alla terrorister i världen antingen som religiösa fundamentalister, vänsterextrema eller högerextrema. Mm. Eller möjligtvis att de kämpar för liksom en nationalistisk sak. Jag kan inte komma på någon annan terrorist i världshistorien som har liksom det här politiska motivet. Nu kommer jag säkert få på fingrarna att det finns exempel på. Men jag tycker inte motivet känns trovärdigt.
Tror du att man valde det här motivet för att man inte vill peka ut en viss terrorgrupp?
Jag tror definitivt att man inte ville falla eller som göra det enkelt för sig. Alltså det enkla hade ju varit att ha muslimska terrorister på något sätt. Att man antingen gjorde att det var Al-Qaida eller att det var tjetjenska eller att det var liksom den typen av terrorism. Alltså det som faktiskt är den vanligaste typen av terrorism. Men jag tror inte att man ville inte göra det utan man ville hitta en twist på det och göra någonting oväntat som fick publiken i och
ja.
Medan jag mer bara dunkar huvudet i mikrofonen och blir frustrerad. Jag vet inte om det hördes att jag dunkade huvudet i mikrofonen där eller om jag hade ett så bra puffskydd.
Du har ett fantastiskt puffskydd. Mm. Nej, men jag håller ju med dig i princip allt här. Det blir, alltså, jag tror att det hade kunnat gå att göra mer intressant än vad man gör. Men just för att Ekdal är liksom så... Det känns som att det ska förmedlas en bild av att han är så karismatisk. Och jag tycker inte att han är speciellt karismatisk utan han bara står och pratar och pratar och pratar och det är inte så svårt att se igenom hans argument kan jag tycka. Och det känns som att man hade behövt ha bättre argument från hans sida för att det här skulle bli lite trovärdigt och det har man inte. Men såklart så vill man ju inte stöta sig med någon eller utpeka någon annan terrorgrupp för ett dåd. Så det enda andra man skulle kunna göra är att man inte får fast terror, den som har gjort brottet. Och det skulle bli en filmisk otillfredsställelse. Så att så kan man inte heller ha det liksom. Så att, nej, det här gör tycker jag på många sätt att serien, alltså sista två avsnitten här helt plötsligt så liksom ska vi också, var det nödvändigt att ta med KU och hela den grejen? Är det vi vill se efter 12 avsnitt? Att liksom Lena Lagerfeldt och Greta och gänget sitter i KU och ska svara på frågor och Lena svarar inte på någonting och Greta är bara arg? Alltså,
men de vill väl lite grann knyta ihop säcken och få det liksom, få ett avslut på det. Jag tycker inte heller att KU-förhöret ger någonting. Jag tycker också det blir väldigt pajigt, särskilt om man jämför med det fantastiska KU-förhöret ifrån förhöret, som vi alltid håller som det bästa KU-förhöret någonsin.
Ja.
Förutom givetvis det riktiga mellan Anders Björk och Carl Lidbom.
Du ska veta hur när du är här.
Exakt.
Det är ett fantastiskt. Men ja, nej, okej. Vi kan fortsätta lite med avsnitt 11, för vi har ju begravning för Sigvard. Och det blir väl tillsammans med att kommissionens medlemmar förbereder sig för att få KU-anmälningar. Det blir väl egentligen den här seriens, eller det här avsnittets stora grejer. Och Sigvard ska ha uttryckt att han vill inte bli liksom jordfäst och begravd på sånt sätt utan han vill få sin aska spridd över Fjällgatan i Stockholm. Och det är en ganska trafikerad gata. Nu minns inte jag, alltså jag har för mig att jag vet vilken gata Fjällgatan är och det är en rätt trökig gata tycker jag i Stockholm som går liksom, ja men jag tror ner på Södermalm, om inte att jag har blandat ihop med någon annan gata då. Men ja, långa stora kort, tillsammans med hjälp av vad är det, Pierre Lindstedt va? Mm. Som gör en liten biroll, så lyckas just Karim lösa så att ja, han får ju inte tillstånd egentligen, men det blir lite så här, kommer polisen komma när man ska sprida askan av en polis? Ja, det gör de ju, fast för att hedra polisen, inte för att ta fast dem som sprider askan liksom.
Precis, den beryktade kårandan.
Ja, och den scenen med polisbilarna som tände blåljusen kan jag ändå tycka är, ja, men, lite fin liksom, och Sigvards aska som hälls av hon från SOS sällskapsresa.
Den amen. Andra sällskapsresan-referensen vi gör i dagens avsnitt.
Jajamän, det ska ju fler desto bättre. Mm. Ja, men det tycker jag ändå är helt okej och fint. Så att vi ändå får ett avslut på Sigvard är helt och fullt. Vad känner du om det?
Jag vet inte om jag tycker att det är så... Jag känner nog ingenting för det. Det är nog mer det. Jag kan inte känna liksom sådär. Jag känner inte skammens rodnad på min hud. Jag känner heller inte hur mitt hjärta bultar och hur ståpälsen reser sig på mina armar. Utan jag känner snarare
okay.
Inför den scenen. Tyvärr.
Jag du kan är inte, lite likgiltig.
Jag är lite likgiltig. Jag gillar ju som sagt Helge Skog som Satan, och jag tycker ju att Sigvard Borg är den mest sympatiska karaktären. Men så här långt kommer ni i serien så skiter jag lite grann i hans begravning faktiskt. Tyvärr.
Jag fattar. Vi får också här att Grete låtsas bli förvånad över att hon kommer utses till partiledare för Folkpartiet. Det är ju precis det hon har jobbat för, och hon får det hon vill. Jag tycker det är en annan scen som är väldigt rolig. Det är när Ann besöker någon, om det är någon gammal kollega eller vad det är, jag vet inte om du minns detta, som pratar om att ja, men någon borde hjälpt Lena Lagerfeldt att inte hamna i KU. Minns du den här scenen alls?
Nej, det är
en sån jättemärklig scen. För han liksom först kritiserar henne, och då blir hon arg och då blir han passiv, och sen börjar han flörta med henne. Men det här är en karaktär vi aldrig har sett innan, och hon bara säger att hon är upptagen, och så går hon. Det är liksom en sån malplacerad dialog som bara helt plötsligt dyker upp, för att det känns som att det är time filler. Bara, oj, shit, vi når inte upp till 45 minuter eller hur långt avsnittet nu ska vara. Vi tar med den här konstiga scenen vi spelade in med Ann och den här konstiga kollegan. Det är märkligt. Det är oerhört märkligt. Mm. Det känns som att vi pratar väldigt lite Rolf i de här inserna nu, men han är ju också lite bara en bifigur.
Ja, han är ju inte en, faktiskt, även om han är den som först krediteras på IMDb:s lista när man kollar på skådespelarna, så är det Rolf G. Johansson som står längst upp. Men han är ju ganska mycket av en sidokaraktär rakt igenom kommissionen, skulle jag säga.
Ja.
Att han blir som ett bollplank för kommissionen. Att inte ett praktiskt bollplank, utan hur de spelar mot honom och det han gör reflekterar på kommissionen och så vidare. Mm. Han får väldigt lite liksom i sin egen rätt i kommissionen.
Ja, nej, men jag är väl enig. I det här avsnittet så har ju han och Lena ett samtal som är lite roligt, när hon berättar en historia med hon är på vid knivhuggen och han bara försvann iväg. Så vi ska tydligen se honom som en fegis dessutom. Mm. Och någon moderat partiledare istället kom och hjälpte till. Ja. Sen gör ju Göran Gillinger en Gollum-imitation som ju är ganska usel också.
Ändå värd att nämna, tycker du?
Ja, ja. Jag vill mest nämna den för att det känns som att manusförfattarna här vill... Liksom, de vill showa med att de vet vad han som spelar Gollum faktiskt hette, för det var inte, tror jag, många som, det är inte så många som har koll på det. Liksom, att vem Andy Serkis egentligen är. Jag som är Sagan om ringen tok vet ju vem han är. Men ja, nej. Avsnitt 12, lika inför lagen, det sista avsnittet på serien.
Ja, Ekdal, han frias ju för mord. Han döms till, vad är det, 6 månaders fängelse.
Ja, för radiohusaktionen då, som den hade väl kallats. Alltså för, ja, papprena som spreds.
Men själva Norrströmsattacken, där tusentals människor dog, den frias han ifrån. För han har ju inte erkänt, även om han har pratat liksom om teoretiskt kring motiv och så, så har han ju ännu inte erkänt att det är han som är gärningspersonen. Utan det krävs ju att Lena Lagerfeldt gillrar en listig fälla. Mm. För honom, genom att få honom att skriva under ett papper som hon läcker till pressen på en presskonferens,
ja,
i slutet av serien. Bland, ja, det sista som händer. Inte riktigt det sista som händer, men bland det sista som händer.
Ja, nej, men vad är det nu som... Ja, precis. Det... Han är på väg att gå fri. Det är inget bra. Men samtidigt, det jag tycker nästan är mer intressant där är ju också att, ja, men trodde han sen verkligen att han bara skulle kunna gå ut och liksom gå på stan? Mm. Alltså... Det verkar som att det är det han har tänkt, att han ska åka på någon form av turné av upplyst information eller upplyst terrorism eller vad de pratade om. Mm. Men han skulle ju bli, alltså, första bästa person på stan om inte liksom... ja, men någon...
ja, det sägs ju att det är 1 miljon utsatt på hans huvud.
Ja, och det verkar han inte ha tänkt på.
Nej.
Och det är jättekonstigt, för han hade ändå tänkt på en hel del annat.
Och ja, och när han får liksom får den här informationen och när det går upp för honom att han inte kommer kunna leva det här livet, det är då han går på den här fällan, eller går in i den här fällan och skriver på det här pappret som ju då mot att han erkänner skall erbjudas beskydd. Och det är väl också så att det är en hel del pengar inblandat i transaktionen eller i den här överenskommelsen, om jag inte minns fel.
Han får väl köpa sitt skydd från det, $2 miljoner, och det säger ju den här CIA-killen eller vad det är, FBI, vad det nu är, att ja, men för oss spelar inte det någon roll liksom, men det var tydligen viktigt för Lena av någon anledning att just att han ska köpa sig sitt skydd. Mm. För att han pratar ju det om att han inte spelar någon roll egentligen, men det journalisterna kan argumentera då att, ja, men om du inte spelar någon roll, varför har du då köpt ditt skydd för 15 miljoner kronor liksom?
Ja, och det blir ju de övriga medlemmarna i kommissionen så oerhört jublande glada över, så att de applåderar och säger ja, det fick han, terroristen. Ja. För där blir han liksom avslöjad med byxorna ner också. En ganska pajig scen i slutet när de ska visa sin eufori över att han har hamnat i den här fällan som Lena Lagerfeldt har gillrat för honom.
Ja. Ja, men då den presskonferensen och där han till slut blir utsläpad, vilket är märkligt för att de har kommit överens om att han ska få göra den presskonferensen. Mm. Och sen blir han fråndragen då, ja, nej, det är märkligt. Men och sen har vi ju ett efterspel efter det här då som jag tycker är nästan höjden av ännu mer pajighet. Och det är ju, Roffe G har i en intervju med Micke Tornving gått ut och förskjutit Lena och liksom sagt att hon har gjort saker hon inte får. Men det biter ju honom i röven när hon då löser situationen. Helt plötsligt så måste hon bli hjälte. Och då är det han istället som får gå till KU och säger att han har gjort fel och han avgår. Och bara hux flux. Och visst, det är väl ett politiskt spel. Alltså, jag kan väl tänka mig att mycket politiskt spel där bakom kulisserna är rätt konstigt och man får ta skit för saker man kanske inte ska ha skit för ibland. Men det blir nästan lite väl övertydligt här liksom. När de här bakgrundspersonerna i Sossarnas parti står och dikterar villkoren för statsministern på något sätt.
Men resulterar ju i att de två kandidater som står mot varandra i någon mening, det blir som ett amerikanskt presidentval nästan. Att vi får Lena Lagerfeldt och Greta Anker mot varandra. Den röda och den blå.
Ja, för det sista vi får är ju någon form av efterfest eller någon form av återträff, menar jag. Där de dricker skumpa och vin och allt vad det är, och sen så blir det skål för nästa statsminister, och så är det ju en bild på de två då liksom. Varsin billboard där de... ja, de står redo för val uppenbarligen.
Ja, och här, jag tror att det kan ha nämnt det redan när vi pratade i förra avsnittet, men det är intressant just att Greta Anker då ska vara kandidat för Folkpartiet.
Mm.
Och att det är Folkpartiet som framställs som den liksom tydliga borgerliga oppositionen. Det är svårt att tänka sig det idag.
Ja.
Att Liberalerna faktiskt här i början på 2000-talet var det tydligt kraftigt. De var inte det största partiet, men de var det partiet som hade tydligast framgång och gick tydligast framåt i valet 2002 under Lars Leijonborg. Medan Moderaterna, jag tror att vi kommer fram till att Liberalerna, eller Folkpartiet som fortfarande hette då, fick 13%. Moderaterna gjorde sitt sämsta val och fick 15%.
Mm.
Och det fanns ju en del som talade för att det var Folkpartiet som skulle ta över som det ledande borgerliga partiet. Det är inte riktigt så det blev, visade sig historien berätta för oss.
Nej, med facit i hand så... Nej, Folkpartiet kommer väl få kämpa nästa år, verkar det som. I verkligheten alltså.
Men... Vad heter de, Liberalerna?
Ja, just ja, precis. Whatever.
Men,
Ja, här är vi ju då färdiga till slut med serien. Vi får en skyldig som åker dit och dessutom blir bränd även ja, moraliskt. Mm. Och vi får hjältar. Även om Nils Folkesson då blir kallad Quisling här på slutet av Karim och de verkar inte helt överens, så är ändå de flesta i kommissionen, ja, förutom Sigvard som är död då, men kommissionen är vänner och allt verkar bra, och det är väl härligt.
Alla nöjda och glada.
Ja, förutom kanske några som har sett på serien.
Ja, jag är ju inte nöjd och glad att vi bestämde oss för att se kommissionen. För det var ju ett antal timmar av mitt liv som jag aldrig kommer få tillbaka.
Nej, det... så är det.
Nej, men alltså så här. Jag tycker ju, om vi nu ska runda av det här och göra någon typ av bedömning av det. Att nej, det här är ju absolut inte klappkast på något sätt. Det är ju inte uruselt rakt igenom. Det finns... framförallt det som jag tycker lyfter serien, en hel del skådespelare som jag verkligen gillar och som jag tycker gör bra skådespelarinsatser. Det är ju, vi har ju framförallt då, som vi redan har nämnt, Helge Skog som Sigurd Borg, som jag tycker är alldeles, alldeles utmärkt. Jag tycker även Katarina Ewerlöf är en bra skådespelare, gör Lena Lagerfeldt mycket bra. Jag tycker att Katarina Larsson som Greta Anker är jättebra. Jag tycker även att Anna Ulrika Eriksson som spelar Pettersson, eller Petersson, också bra skådespelare. Alltså det är många bra skådespelare som jag ändå tycker lyfter den här serien till nivåer som väl kanske var varken manusförfattande, regi eller specialeffekter egentligen borde göra att den lyfts till. Nu blandade jag, nu blev det bisatser och ord.
Jag
fick riktigt ihop det till en hel mening. Men jag tror att du förstår vad jag menar. Att skådespelarna är bra, men övrigt manus, regi och framförallt specialeffekter väldigt, väldigt pajigt.
Ja, nej, men en grundidé finns det ju ändå som skulle gå och göra någonting kul och spännande av, även om den är ganska basic ändå. Alltså, för mig är det lite som, ja, men jag gillar postapokalyptiska serier och filmer. Jag tycker det är ofta det är intressant att se ett samhälle som har fallit. Och det finns ju alltid liksom, det finns ju i myter, om man tittar i Game of Thrones, så finns det ju myten om Valyria, är det väl, att som ett stort samhälle som har fallit. Det finns alltid någonting intressant i eftereffekten av någonting stort som har hänt. Och ett terrorattentat i Stockholm kan väl absolut falla inom det. Att det ska bli intressant, en intressant serie eller film att göra på. Problemet är ju att jag tycker inte att man gör det heller spelat bra ur manussynpunkt i första läget. Det görs lite för klonkigt och skrivs alldeles mycket på näsan. Jag är helt enig med dig om att ja, men många skådespelare... alltså, det är ett par av de här absolut minsta birollerna som är oerhört kackiga, och framförallt statister också är oerhört kackiga. Men liksom av alla de som är med någon form av regelbundenhet, jag tycker att Loa Falkman är liksom fullt duglig som statsminister. Jag tycker att alla i kommissionen som är, liksom, är karaktärer på ett eller annat sätt gör det helt okej. Okay. Mm. Så finns det de som skiner mer och de som skiner mindre. Men det är liksom ingen där som ska ha någon skugga fallandes över sig, det tycker jag verkligen inte. Det är så mycket annat som fallerar istället.
Men om vi ska landa i ett betyg då, vad landar du i för betyg?
Nej, men jag landar inte på det lägsta, utan jag landar på en tvåa. Jag tycker att det finns så pass mycket som är ursäktande. Sen tycker jag inte att det går att argumentera för att den ska ha ett högre betyg, tyvärr, för att så pass mycket är det som är mediokert.
Jag håller helt med dig. Det är egentligen ingen diskussion i att det är en tvåa. Den är absolut inte på den liksom absolut lägsta nivån. Men framförallt så tycker jag att den är för lång. Och det är inte för att jag tycker att det var segt att sitta nu och kolla alla i sträck. Jag tycker att den har inte tillräckligt med material för att hålla i 12 avsnitt.
Nej,
utan hade man gjort det här till en 6 avsnitt eller kanske till och med en 4 avsnitts miniserie och fokuserat mer på inte gjort den så utdragen. Jag vet inte exakt vad det är man skulle ha fokuserat på, men gjort den mer renodlad på något sätt, så tror jag att den hade blivit mycket, mycket bättre.
Ja, men man hade väl kunnat lägga ett avsnitt på sidospår. Man behöver inte lägga 5 avsnitt på sidospår, alltså, som jag tycker ändå att 2-6 någonstans är. Och jag kan samtidigt förstå att vill man göra det här till, man vill ju göra det till en längre tv-serie, och det behöver det ju vara, alltså då är 12 avsnitt, någon form av 10-12 i någon minimum liksom. Tack och lov att man inte gjorde det till en 20, alltså en full tv-säsong som det var då liksom med 20 avsnitt. Mm. Det är ändå en miniserie fortfarande på något sätt med sina 12 avsnitt. Framförallt på den tiden.
Mm. Men kan vi äntligen vara klara med kommissionen nu? För jag orkar inte prata om kommissionen mer. Jag vill rensa min hjärna, jag vill skölja mina ögon med julmust.
Ja, nej men klockan är mycket. Det är dags för småbarnspappan här att gå och lägga sig. Så jag tycker att vi nöjer oss så här.
Medan det är dags för den här covid-patienten att gå och plöja en säsong till av Vita huset. För jag har ingen tid att passa i morgonbitti.
Nej, det hade ju varit drömmen om jag hade kunnat göra det med. Men jag måste upp och jobba tyvärr. Vad som kommer om 2 veckor har inte vi bestämt. Men det kanske vi bestämmer off-air, så får det bli lite av en överraskning.
Jag tänker det är bättre att vi bestämmer det off-air, så inte jag beklantar till det här och säger någonting som jag absolut inte vill se.
Nej, du får tänka
också
till.
Jag tror att det är bättre för alla att vi på det sättet faktiskt.
Men då säger vi så att vi finns på sociala medier, framförallt på Instagram från Bäcktebron, frambäcktebron@gmail.com, och ni vet var ni hittar oss på Twitter om ni vill ha oss där också. Så hörs vi igen.
Och vi vill framförallt önska alla våra lyssnare en glad och trevlig julhelg, för det är den som stundar här nu. Såklart. När det här avsnittet kommer ut. Det kommer väl ut den 23 december.
Om precis, det gör det.
Så ha en riktigt trevlig och fridfull julhelg allesammans.
Ja, ha det så fint.
Hörs igen om 2 veckor.
Hej då.